In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hejsan, hejsan, välkomna till Sillypodden, Patrik här. Alldeles strax ska jag lämna över till mig själv då och inspelningen som vi gjorde igår på Trädgården här i Stockholm. Men det var tyvärr så att ett par minuter utav inledningen därifrån inte kom med på själva inspelningen. Jag har faktiskt ingen aning om varför. Skitsamma. För jag lämnar över vill jag i alla fall presentera de som satt med i panelen. Det var Patrik Bränning, det var Vicky Blomé och det var Makoto Asahara som satt på scenen tillsammans med mig då och pratade fotbollsrykten. Och när vi kliver in så kliver vi rakt in i diskussionen om Neymar och hans eventuella då överenskommelse med Barcelona om en återvändo till den spanska storklubben i sommar. Så över till Trädgården och över till dig då, Patrik.
I de här uppgifterna som vi ändå får relatera bara som uppgifterna då, eftersom jag inte har skrivit ner vart de kommer ifrån, så ska alltså Neymar vara beredd att halvera sin lön.
Ja, det är klart han inte är.
Alltså det låter ju inte som Neymar.
Nej, det låter ju verkligen inte som Neymar. Nej, så att ett väldigt konstig uppgift.
Väldigt konstig
väldigt
uppgift.
Väldigt få spelare som är beredda att gå ner i lön är ju känslan överlag.
Men kan det vara att han slipper att spela skadad där vid mars eller vad det är vid hans systers födelsedag?
Ja, exakt.
Han har väl inte missat klausul liksom i kontraktet då.
Ja, han har väl inte missat sin systers födelsedag på så här 5 säsonger eller någonting. Alltså att han har alltid lyckats pricka in en förkylning eller en
långtidsskada.
Ja, precis. Stukad näsrygg.
Det är syskonkärlek. Det här är någonting vackert. Du kan klanka ner på det här.
Jag tycker det är fint. Jag tycker man kan unna Neymar också att få gå på födelsedagskalas.
Ja, jag håller med. Det är ju där det känns som han är hemma på något sätt.
Mm. Jag tror att Neymar är oerhört bra på att fira födelsedagar.
Ja, men såg ni inte bilderna från hans... Det var väl födelsedag med man såg röda kavajer på allihopa. Det var liksom, det var i Sergio Ramos bröllop över alltihopa. Helt bizarra scener var det. Det var cirkus.
De är kända för sin goda smak, de här nyrika fotbollsstjärnorna, så är det ju tveklöst.
Men man blir ju glad.
Ja, man blir lycklig blir man.
Ja.
Och man vill ju att de ska bränna alla sina pengar. Det är därför vi ger dem så mycket pengar. De ska ju göra slut på dem.
Ja, men alltså, om vi inte hade gett dem alla de här pengarna, eller om vi... Nu när vi ger dem så mycket pengar, då förväntar vi oss den här typen av underhållning, eller hur?
Ja, men det är ju som det,
liksom, det är det minsta vi kan
begära. Den brittiska kungafamiljen, det är där vi är. Man vill ju att de ska komma i de dyra vagnarna med de konstiga hattarna så vi kan skratta lite åt dem. Det är ju det vi betalar dem för. Så.
Ja, och de här uppgifterna hamnar ju någonstans på konflikt med de andra uppgifterna. I och för sig, det här var ju uppgifter från Telegraph. Och det här blir man ju glad av när Telegraph kommer med uppgifter om att Griezmann kommer skriva på nästa vecka för Barcelona. Då hans klausul, då, eller hans prislapp sänks enligt hans kontrakt. Kan vi utgå från att Telegraph bara liksom, ja, antar det här då med tanke på det kontraktet som han har?
Det känns som en kvalificerad gissning. Ja, men vi brukar väl säga det. Är spelaren från samma land som tidningen är, då finns det väl en relativt stor chans att det stämmer. Är klubben på samma land, då kan det också stämma. Men är det helt out of the blue som här, då blir man ju lite osäker faktiskt.
För det förväntar vi oss väl ändå, att Griezmann ska dyka upp i en Barcelona-tröja nästa säsong, eller?
Ja, alltså, det var, jag tror vi har varit inne på det förut någon gång också, att det var att Griezmann håller på sig, ja, vi får se vad som händer, jag vet inte och så vidare. Och så var det väl Atleticos president som gick ut och sa att men nu får han lägga ner. Johan ska till Barcelona. Det var klart sedan mars. Liksom, sluta. Vi behöver inte någon mer dokumentärfilm. Men ja, jag tror han kommer gå dit för det senare. Jag tror att det finns en deal förberedd redan som bara ligger och väntar på att gå igenom. Så att det är ingen vågad gissning att göra att det finns ett kontrakt klart när den där klausulen slår in då och han blir billigare.
Men alltså, finns det någon som helst möjlighet att Barcelona värvar både Griezmann och Neymar?
Nej.
På hur dumma andra klubbar är när de ska köpa Coutinho och Dembélé.
Ja, för det är ju det som är grejen. Då måste man ju avyttra dem, de där Neymar-pengarna som man har spenderat tidigare. Lyckas man göra det, tror ni? Vem tar Coutinho för 1,5 miljard efter den säsongen han har haft? Manchester United.
Ja, inte 1,5 miljard va? Ja, det beror på vad de får för på bar i och för sig. Så att, det är ju bara låta det snurra igång i så fall om galenskapen ska starta. Men då ska ju Real betala något rejält över det för Pogba för att det ska hända. Det känns ju också lite tveksamt just nu kanske. Alltså inte att de, ja. Så att, ja, det känns ju knepigt. Det är klart Coutinho kommer hitta en ny klubb. Jag tror liksom om ingen annan är intresserad kommer säkert PSG kliva in bara för att PSG kan. Mm. Och sen Dembélé känns väl lite mer tveksamt. Han känns som de mycket väl kan bli kvar där.
Ja, och alltså de här ryktena flätas ju ihop till något slags ganska hopplöst nystan av Real Madrid, Barcelona och sen Juventus som ju kliver in i alla de här ryktenshärvorna. För att nu pratas det ju igen om att Pogba själv ska vara intresserad kanske ännu mer än av att gå till Real Madrid, just att gå till Juventus och få spela med Cristiano Ronaldo.
Ja, nej, men det är de ryktena som kommer. Samtidigt så är det svårt att se att Juventus vill betala en enorm summa för Pogba. Jag tror på ett sätt att de håller det öppet ganska länge och kommer avvakta där lite. Nu är ju, sägs ju Rabiot vara nära Juventus gratis då, så att tar man den första så tror jag man ligger nog lite lågt gällande Pogba ett tag till för att försöka få han till ett lite billigare pris mot slutet av sommaren skulle jag gissa på. Juve behöver ju stärka upp sitt mittfält och så ja. De tittar ju även på Milinkovic, Savic och lite andra spelare som också är intressanta. Så jag är lite osäker på hur gärna de vill ha tillbaka Pogba och för hur mycket pengar de är beredda att lägga.
För det verkar ju handla ganska mycket om just nu vad Pogba vill. Mer än någonting annat. Pogba vill en jävla massa saker, men alltså, det måste ju finnas klubbar också.
Ja, det känns som en ny situation. För några år sedan så var det sådär, ja, men då är det, de klubbarna rycker i den spelaren och sådär. Nu är det ju snarare så här, ja men Pogba vill flytta och Lukaku vill flytta och Neymar vill flytta och Griezmann vill flytta. Griezmann flyttar, köper ut sig själv. Det är liksom spelarna som är ute och jagar klubbarna nu för tiden snarare än klubbarna som jagar spelare, känns det nästan som. Mm.
Ja. Ett annat rykte som jag, en sån här segway då in i nästa punkt på mitt körschema är ju Matthijs de Ligt, där Juventus också har lagt sig i förhandlingarna. Uppgifterna som har kommit idag är att man är beredd att släppa sin supertalang Moise Keane till Ajax som en del av betalningen för De Ligt. En 19-åring mot en 19-åring och sen då ganska mycket pengar emellan får visa. Vad ger ni för de här uppgifterna? Kan det liksom...
Det kommer ju även från italiensk media också, så att jag tror absolut det kan ligga någonting i det. Det är ju främst i försvaret och på mittfältet som Juventus behöver prioritera att förstärka. Så att hitta en ersättare i framtiden för Chiellini är ju större prioritet än en till anfallare. Sen har supportrar idag varit ute och nästan protesterat för att man vill ha kvar Moise Kean då. Och det är ju en otrolig talang och jag tror ju att han har en stor framtid och skulle kunna ha det i Juventus. Men det är frågan hur man väljer i anfallet och hur man väljer att prioritera. Man har ju Ronaldo, man har Dybala, blir han kvar? Kommer Higuain tillbaka nu när Sarri är tränare i Juventus? Så att, det kan ju bli trångt för Moise Kean där också. Även om jag tror att det i längden är ett... att det är dumt att sälja honom. Samtidigt får du De Ligt, så då har du tagit den mest lovande försvararen i hela världen. Liksom. Så. Mm. Det här är svårt. Svåra val för Juventus.
Det låter ju, alltså, oavsett vad sanningshalten är i hur Juventus resonerar i det här sammanhanget, så låter det helt bizarrt att ge bort en sån talang med tanke på också det läget man sitter i. Alltså, Cristiano Ronaldo är ju inte ung direkt. Nej. Och Chiellini är nästan yng. Om vi ska gissa åldrar här, Chiellini, Ronaldo, vem?
Aj, inte här igen.
Nej, men i alla fall, oavsett så måste ju han också ersättas förr eller senare. Och med tanke på vad Keane har gjort under den här våren och så vidare, man kan ju inte ge bort honom utan, möjligtvis med någon sorts återköpsklausul, men har ju svårt att säga att Ajax ska använda en spelare man kan bli av med direkt som en liksom delbetalning för en De Ligt.
Nej, och det känns konstigt också. Alltså, problemet i De Ligt hittills har inte varit för klubben att komma överens med Ajax. Det har ju sagt att Barcelona har varit överens med Ajax liksom hela våren, mer eller mindre. Det är ju De Ligt de inte kommit överens med. Och det är ju för att Mino Raiola har sett hur hans marknadsvärde bara liksom skjutit i höjden nu efter Champions League-framgången. Att Juventus då skulle ha problem att komma överens med Ajax, det känns ju väldigt konstigt. Det känns ju snarare som det där budkriget om De Ligt personliga kontrakt. Det är ju där det är dyrt och det är där det kommer bli jobbigt och det är där det finns liksom lönestrukturer att offra.
Mm, och där har ju Raiola en relation med Nedved i Juventus som också sägs ha en stor påverkan på att Juventus har, ligger bra till i förhandlingarna där nu med.
Han har en skaplig relation med Leonardo i PSG också. Så att, ja. Han har bra relation med ganska många.
Raiola, ja.
Ja.
Han är bra på det där.
Han är väldigt bra på det där.
Det är ju fantastiskt ändå hur man kan göra sig ovän med så stora delar av fotbollsvärlden men ändå ha så mycket kompisar kvar.
En social kameleon som man säger väl. Kan komma in i lite olika sammanhang där och ändå...
Ja. Får man komma hem till maffiavillan på en grillfest så förlåter man ju Raiola ganska snabbt. Så är det ju trots allt.
Ja, alltså... Nej, det har man inte tackat nej till.
Nej, det där har man varit.
Ja, där hade man ju kunnat göra sig.
Eller akta sig för Maxwell bara. Mm. Någon annan historia.
Nu blir det tvära kast, hörni.
Ja.
Ja. Frank Lampard fyllde 41 för inte så länge sedan. Och ska ha getts nu tillåtelse utav Derby att förhandla med Chelsea. Vi förväntar ju oss att den här... Ja, där var det någon som blev lycklig. Jajamän. Här ute i publiken är det nu vilda scener när vi börjar prata om Lampard till Chelsea. Alltså, det är klart att man blir liksom nostalgisk och att det känns härligt med Lampard i Chelsea. Men är han verkligen redo för det jobbet? Alltså, topp 4 är ju ett krav.
Ja, men på vilka meriter får han jobbet? Det är det man undrar. Alltså, du kan ju inte
han är bra in i andra vågeboxen.
Exakt.
Det är de meriterna som han
när Mourinho får jobbet in och klipper domaren. Exakt. Nej, men han kan klubben och allt det där, absolut. Och han kan ligan och allt sånt, absolut. Och han har spelarnas respekt, absolut. Men sen, det är ju resten som är tränarjobbet i stor del. Det där är liksom 10% av tränarjobbet.
Ja, alltså mitt Milan har ju gjort... Några sådana där val av tränare. De kan klubben, men de är väl ingen riktiga tränare. Så nu ska inte jag säga så.
Pippo Inzaghi.
Men han tog Benevento nu i Serie B. Så att, så kan det gå också när man väljer
Italiens
gamla legendar.
Alltså, om man tittar på Lampard, om man jämför med till exempel Ole Gunnar, så känns det ändå som att Lampard har ändå bevisat någonting rent tränarmässigt. Han har gjort ett väldigt bra jobb med Derby. Sen är det väl också ett led i ett nytt Chelsea, ett Chelsea som tänker på ett annat sätt, ett Chelsea som tänker inhemskt, som tänker liksom homegrown, som kanske måste göra det i och med transferförbudet. Samtidigt som såklart det finns bättre tränarnamn där ute och man lider ju av nostalgisjukan här, precis som man gör i väldigt många andra klubbar. Men jag känner ändå att det finns ändå någon form av logik i det i och med att man nu blev av med Sarri. För vem annars ska ta över? Mourinho eller liksom...
Ja, det svåra är ju vem som ska ta det, så är det ju. Men därför känns det ju som de offrar Lampard och han kanske också offrar sin chans att träna Chelsea här. Att han kommer in i en situation där han faktiskt får det för att de andra inte vill ha det just nu. Om det är transferförbud, det vet vi fortfarande inte om det är aktivt. Det känns ju väldigt oklart. Vi får väl utgå från att det är det i alla fall. Då kommer det inte in en tränare där. Framförallt inte när Abramovich inte, vad det verkar, vill göra någon ny stor satsning. Snarare att han verkar liksom vilja plana ut den här klubben, kanske sälja den på sikt eftersom han inte ens får vistas i Storbritannien längre. Och då, vem ska ta det laget? Vem vill ha den klubben? Ja, men då tar vi in Frank Lampard, för han kan inte säga nej, för han brinner så mycket för den klubben. Men det är ju inte schysst mot Frank Lampard, för att om han inte får resurserna nu, om de säljer sin bästa spelare, det inte kommer in ordentliga förstärkningar, och så ska han ändå motsvara förväntningar med topp 4-placering som inte är realistiska, och så misslyckas han med det, så kommer han vara struken som liksom tränarkandidat för Chelsea i framtiden, om han inte gör en helt fantastisk karriär efter det. Och det känns ju ganska orättvist mot liksom en klubbikon ändå.
Ja. Men är det uttalat att det måste vara en målsättning då? För jag tänker att om man kan acceptera ett mellanår och förstå att vi sitter i den här situationen nu, vi låter Frank bygga på det här ett tag, då finns det en logik i det. Så frågan är ju, hur hårda krav har du från säsonget?
Ja, men jag tänker mer, alltså, du kan ju ha det internt säkert det, vi kommer acceptera ett mellanår, men externt, du kan ju inte säga till dina supportrar och till dina spelare så du ska försöka värva att nej, nu kommer vi växla ner här, nu blir det några mellanår, nu ska vi starta om, liksom, för då kan du inte värva. Du förlorar ju möjligheten att värva jättemånga spelare och den signalen kommer ju supporten inte acceptera.
Nej, men internt alltså liksom.
Ja, absolut. Men då kommer ändå det externa trycket sen bli rätt tufft för honom, tror jag. Så, ja, jag är lite rädd att han kommer sitta på stupstocken snart.
Mm. Och värvningsförbudet, det är ju där.
Men det ska ju vara där.
Det ska ju vara där. Och,
det ska inte ens vara överklagat. Så att...
Det som förväntas hända nu då, det är väl att Chelsea permanentar Kovacic. I det första fall är ju registrerad spelare redan. Det de behöver göra är att köpa loss dem. Det är en värvning de kan göra rent regelrätt. Och ja, alla värvningar. Jag säger inte att Kovacic har varit dålig, men om
de har någon kille på lån också, va, som de kan ta in kanske. De har väl någon kille på lån också, va, som de kan ta in kanske.
En och annan, tror jag.
Någon, ja.
Telefonen hos Vitesse. Man skulle vilja sitta i receptionen där.
Ja, det vore trevligt. Vitesse kommer inte ha ett lag nästa år liksom. Åker alla hem.
Det blir som Blackpool för några år sedan, de la upp bilden, det var fem pers på träning liksom.
Men det var väl, vet du, Tammy Abraham var väl ute och sa det i någon intervju, såg jag, att han är glad för det här transferförbudet på ett sätt, för att nu är det här min chans. Ja. Liksom, nu, det här är läget att slå igenom med Chelsea. Nu kan vi som har varit på lån lite överallt i världen komma tillbaka och faktiskt ha en chans att slå oss in. Det finns en förhoppning och framtidstro. Så att den aspekten finns ju också, att det kommer att vara hungriga 70 spelare som kommer tillbaka från de här lånen, så om du kan välja och vraka.
Det känns väldigt nära A-laget nu, alla 70.
Därför är det ju på något sätt extra sorgligt ju med långtidsskadorna på Hudson-Odoi och Ruben Loftus-Cheek, för de hade ju verkligen blivit viktiga spelare för Chelsea under den här säsongen. Nu lär det väl dröja till vintern innan vi får se någon av dem. Och det känns ju trist. Det känns väldigt trist, tycker jag. För att man gillar ju på något sätt när en sån här klubb ändå tvingas in i det alla har velat att de ska göra. Alla har ju velat att de ska ge de här talangerna chansen. Vi har ju sett så mycket bra spelare passera genom Chelsea och aldrig få chansen.
Så vet man inte hur mycket det blir. Jag har ju också varit
De Bruyne till exempel liksom.
Jo, men även när liksom de andra större klubbarna fick sina transferförbud, så tänkte man ju just så här, men nu måste de satsa inhemskt, nu jäklar, nu får vi se de här talangerna och nu får de verkligen chansen. Och så glömmer man bort hur kort ett år är, att det faktiskt går att klara sig igenom ett år på sina gamla veteraner utan några större problem. Så att jag tror inte vi ska bli för romantiska kring att Chelsea ska liksom tvingas lyfta upp sin ungdomsakademi nu. Det kommer ju inte hända.
Man kan ju dessutom värva spelare som är desperata nog att sitta och rulla tummarna, spela golf eller göra något annat liksom ett halvår. Typ Arda Turan till Barcelona när han tog från Atletico. Han satt ju och gjorde ingenting ett halvår för att sen gå dit. Vitolo. Alltså,
de har ju registreringsförbud även i januari. Så att då får de sitta ett helt år.
Du kan ju låna
Gareth ut dem Bale också. Är sugen.
Va?
Gareth Bale är sugen.
Gareth Bale. Han kommer ha så lågt handicap efter den här säsongen. Han kommer vara scratch-spelare alltså, när vi är i oktober.
Han dyker upp i PGA-slutspelet till våren istället.
Ja.
Är han bra, vet någon det? Alltså, det har jag alltid undrat. Är han bra på golf?
Man utgår ju från... Alltså, man
det är ju walesare liksom. Han måste ju kunna spela golf.
Är det inte Joey Barton som är scratch-spelare i golf?
När han slår på bollen eller slår han på andra människor, eller vilken disciplin av golfen är du räknar nu?
Jag vet inte hur han kom dit, men jag tror att han är just golfspelaren ganska, ja, ganska duktig. Hur som helst, vi stannar i England en liten stund till och vi stannar lite med tränardiskussioner. Rafa Benitez, precis när vi satt i studion igår var det ju, så blev det klart att Rafa Benitez fick lämna Newcastle. Nej, han fick inte lämna, han valde att lämna väldigt mycket till klubbens stora förtret. Mike Ashley fortsätter att leverera. Är det kontentan?
Ja, det kan man säga. Det här är kanske Mike Ashleys största misstag. Hans största merit var ju när han värvade Rafa Benitez trots situationen. Och att han tappar honom nu alltså, det är ju ett under om de håller sig kvar i Premier League tills han fått den klubben såld. Det är ju känslan just nu i alla fall.
Och i det får vi väl också räkna med att klubben då helt enkelt inte blir såld.
Nej, det var ju verkligen på gång. Känslan var ju så i våras. Att nu händer det till slut. Men han har ju fortfarande helt orealistiska krav på prislappen, vad det påstås. Och han verkar inte alls särskilt sugen på att sälja egentligen. Så att, det känns som att man bara jävlas med alla nu. Han bara, ni hatar mig, jag skiter. Jag tänker sitta och hålla i den här jävla klubben nu. Jag går inte.
Ja, alltså det får man ju också på något sätt tycka. Finns ett underhållningsvärde i?
Ja, men jag har full respekt för Mark Ashley. Han bjuder ju på otroligt bra drama.
Ja. Och nu är det väl Ranieri som ska ta över. Och det är klart att Ranieri är en rutinerad, meriterad, en skicklig tränare på många sätt. Men det är också en tränare som sen den där succén i Leicester, den osannolika succén, kanske inte har levererat på den allra högsta nivån.
Nej, i Roma i våras tog han ju i och för sig över och gjorde det ganska bra, eller gjorde det bättre än Di Francesco innan, men det var ju inte så svårt att göra det där bättre efter hur säsongen hade sett ut. Så att han löste väl det och fick lite lugn i Roma, men man ska inte hylla han för mycket för insatsen, utan mer för att han kunde kliva in i Roma och hjälpa dem i den här situationen. Att, en gentleman liksom, som känner mycket för Roma, men får väl se.
En gentleman i Newcastle, bara det blir ju intressant att se.
Men är det någon sorts sofistikerad brandsläckare? Alltså om man jämför liksom med typ Sam Allardyce, är kanske inte den mest sofistikerade tränare kan hitta, så är ju Ranieri liksom det här mer rumsrena valet att ha.
Du menar att dricka vin ur pintglas inte är sofistikerat?
Men man får ju dricka vin hur man vill naturligtvis. Jag ska inte döma det, men...
Ja. Men vad, han har ju inte jättemycket att jobba med, Ranieri. Kan han på något sätt reda ut det här? Benitez gjorde det ju liksom mot allas förväntningar och gjorde det genom att bygga ändå ett ramstarkt lag av 2+-spelare. Det är den uppgiften Ranieri har framför sig nu. Lyckas han med det?
Alltså, det Benitez gjorde så bra var ju att han lyckades ändå bygga ett lag utifrån att han inte fick något av det han ville ha någon gång. Utan det var ju konstant att liksom Mike Ashley och jävlades med Benitez också. Att han ens var på tapeten att faktiskt förlänga och vara kvar i Newcastle ett under. Det var ju som en skänk från ovan. Men på något sätt, som jag såg att någon skrev också, att Newcastle-fans är typ inte värda att få glada saker. Det händer inga glada saker när man håller på Newcastle. Och det här är väldigt tecken på det. Jag tror Ranieri absolut kan göra ett tillräckligt bra jobb för att hålla kvar dem i högsta ligan. Men på sikt så det är ju bara brandsläckning efter brandsläckning som pågår där just nu. De måste ju få den där klubben såld förr eller senare, och spelar egentligen inget roll vart.
Nej. Vi får väl stryka under det och att Ranieri inte är klar än, va? Det är Sky Sports uppgifter om att det är han som kommer ta över. Det kanske blir Sam Allardyce i alla fall då, till slut.
Jag hoppas på det. Han och Mike Ashley kan nog dricka sitt vin och sina pintglas tillsammans.
Det finns någonting där, eller hur?
Ja, herregud. Det matchar ju ägarprofilen bättre, det gör det ju.
Ja, verkligen.
Staden också.
Ja, herregud. Nu vill jag ju se Allardyce plötsligt.
Vill man inte alltid se Sam Allardyce i alla möjliga situationer när det kommer till tränarjobb, eller?
Ja. Han lever väl fortfarande på den där pengarna han fick av Everton när han lämnade. Nu blir det tvära kast igen, hörni. Carl-Johan Jonsson.
Ja.
Gingamps fantom.
Ja, det är så sorgligt att vi inte får säga Gingamp längre. Nu när vi har varit in det så länge.
Får vi inte göra det?
Ja, men det lär väl bli slut med det nu.
Ja, just det. Eftersom han kommer lämna.
Ja.
Sägs vara klar för FC Köpenhamn. Ja, vad vill jag säga om det?
Ja, kan vi säga att vi är glada att det inte är ytterligare en allsvensk talang som går till FC Köpenhamn, utan att de får en av de där som ändå är på väg ned för lite. Han är väl 29 om jag ska gissa ålder här.
Jag tror på dig.
Jag tror också det. Och det blir väl kul att se honom spela lite A-lagsfotboll nu. Han förlorar ju sin plats i Gingamp. Mm. Så han ska väl ta FCK till Champions League och sådär. Men FCK är ju världens tråkigaste klubb, alla kategorier. De tar så här halvintressanta svenska spelare som man är lite sugen på att se ändå. Och så placerar de dem i en dansk liga som man inte bryr sig om överhuvudtaget. Och så får man läsa rapporter lite då i dansk press på något märkligt språk om att det går rätt bra för dem. Men liksom, man får ingen kontakt med dem överhuvudtaget. Så att jag avskyr FCK.
Mycket så här 1-1 matcher i Europa League-gruppspelet.
Ja, alltid så här Pierre Bengt som var bra liksom. Och så, ja. Vad gör jag med den informationen? Liksom?
Han var bra.
Ja.
Kommer något cupguld mot Brönnby eller något där på vårkanten, ja, som dyker upp en notis eller liknande. Men det är väl, alltså, när han går dit så hoppas han väl på att få samma effekt som liksom Robin Olsen fick, fast förutom kanske det året som följde efter FCK i Olsens del, att
han kan nog tänka sig bänken i Roma också, tror jag. Så att...
Jo, kanske, men när man tittar på... Han vill ju få en skjuts ut igen och leverera och få förtroende. Och jag tror att det är ändå ett vettigt val i det här läget för honom.
Från Kalle Jonsson då till Milinkovic-Savic. Jag har absolut ingen segway där. Det är helt omöjligt.
Ja, det är förvånande att du inte har det. Du brukar vara så förberedd.
Det går inte.
Nej,
dubbelnamn
kan vi hitta.
Det går inte att göra den.
Va? Dubbelnamn.
Ja, dubbelnamn på efternamn. Ja. Ja.
Ja.
Okej då.
Listat, men det går.
Vi tar den i brist på annat. Milinkovic Savic, som ju var kanske förra sommars mest omtalade spelare på marknaden. Då var det ju Manchester United bland annat och alla möjliga. Blev ingenting då, blev kvar i Lazio. Nu är det, har varit mycket snack om Juventus. Du var inne på det förut, Vicky. PSG ska ha lagt sig i den här affären nu. 50 miljoner euro ska det handla om för Milinkovic Savic. Vad har han haft för säsong egentligen?
Han började, hösten var väldigt svag egentligen om man jämför med hur förra säsongen såg ut. Sen på våren tycker jag han har varit bra igen och varit väldigt viktig för Lazio. Han har inte alls gjort lika mycket poäng, men förra säsongen så hade Milinkovic-Savic en helt sjuk utdelning på chanser. Om man tittar på expected goals på honom så gjorde han, jag tror han gjorde 12 mål på 5 i expected goals förra året. Så hans poäng speglar inte riktigt hans prestation. Så i år har han mer legat där på normal prestation poängmässigt. Och många har stirrat sig blinda på det och tyckt att vilken dålig säsong han har gjort. Men jag tycker fortfarande att våren har visat att han håller väldigt hög nivå. Jag förstår att Juve gärna vill ha honom, PSG också.
Men inte det här Leonardo-effekten då? Att liksom, vi vet ju hur han byggde PSG förra gången. Det var ju genom att dammsuga Serie A på allt och alla och kvaliteter.
Lite så. Nej, men det är svårt att se. Alltså för att de behöll han förra sommaren var ju lite av en skräll eftersom att så många ville ha honom. Lazios president Lotito, han verkar ju vilja behålla honom om det inte kommer ett jättebud. Så det återstår ju att se då. Jag tror ju för sig att Lazio som klubb, de kan säkert sänka sig och sälja till Juve ändå. Det är inte en direkt konkurrent, även om det är två lag i toppen. Så att det beror nog säkert lite på vad Milinkovic-Savic själv vill. Jag tror ju att i Juve så är jag ganska säker på att han skulle prestera väldigt bra. Samma liga. Sarri, jobba med Sarri och skulle passa på hans mittfält. I PSG är jag mer osäker på hur han skulle funka.
Om man ska vara efterklok känns det som att Lazio borde verkligen cashat in förra sommaren. Mm. För då pratades det om miljarder. Att han skulle, och man hade ju fått en miljard från honom utan problem. Mm. Att man då hade sett, att han överpresterade på pappret sett till hur bra han kanske egentligen var. Mm. Vi kan få väldigt mycket mer pengar, vi kan investera vidare i truppen och så vidare. Mm. Nu är man i ett läge där nästan hans pris har halverats, även om han fortfarande är en lika bra spelare. Mm. Men det känns nästan som det är närmare att sälja honom nu än vad det var då, vilket är lite konstigt på ett sätt.
Ja, och jag är lite förvånad att han själv inte pushar mer för att lämna, i alla fall inte utåt vad man kan läsa sig till eller så. Han känns liksom ganska nöjd där i Lazio, även fast de är ett lag som inte ska spela Champions League eller så. Jag hade nog förväntat mig mer att han skulle försöka, inte bråka sig bort, men i alla fall pusha lite mer i media.
Göra
kanske
lite Icardi lite i alla fall.
Vad sa du?
Göra lite Icardi i alla fall.
Ja, men precis. Lite grann.
Han har ju nästan satt ett ny standard för hur man bråkar sig bort i en fotbollsklubb.
Ja, frågan är om han bråkat sig bort så mycket så han inte har någonstans att gå. Det är väl det som har blivit problemet här. Men
han är osignbar.
Han är ju det närmaste. Det är ju svårt att kräva att han ska byta agent också. Liksom. Alltså, då får han ju byta flickvän också. Så att han har ju vissa problem där.
Det är ändå otroligt hur en spelare med Icardis status och med hans kvalitet, när han nu så uppenbart finns tillgänglig bara för den som vill ha honom, bara inte hamnar någonstans. Det måste ju finnas någonting där. Vi vet ju att liksom de disciplinära detaljerna, men han är ju inte den enda bråkiga fotbollsspelaren i världen. Fan, Balotelli har ju varit i hur många klubbar som helst. Det har ju aldrig varit ett problem.
Nej.
Måste ju finnas någon som vill ha Icardi.
Ja, nej, men känslan är lite att Icardi också inte vill gå vart som helst. Alltså, det skrivs ju en del att han bara vill till Juventus till exempel. De vill inte lämna Milano och Italien, är lite min känsla, med familjen och Wanda och alla deras ungar de har där. Så att jag tror att det finns något i det också. Sen självklart om Real kommer och skulle vilja ha honom så tror jag inte att han skulle säga nej till det. Men det är svårt. Jag tror dock Juve på ett sätt känner att de kan nog få ordning på honom i Juventus, för vi är Lo Stilo Juve, liksom, att man kan ta vid honom så kommer han sköta sig.
Ja, men det är ju det där igen då med Sarri liksom, och den personligheten som Sarri är. Alltså, ska han ha Ronaldos ego och Icardis ego, och då vill man ju också ha Pogbas ego där, bara för att det ska bli
Rabiot
fullständigt. Och Rabiot är där. Det känns ju inte som ett Sarri. Det är ganska långt från det Napoli han hade till exempel, med det var så otroligt snälla, fina killar.
Ja, verkligen. Men det sägs ju att Sarri just vill ha Icardi också. En del rykten om. Så att han har väl någon tro på att han kan få ordning på honom. På ett sätt tror jag att det skulle vara bra för Icardi att få en tränare som Sarri, som har väldigt tydliga liksom riktlinjer. Vi spelar så här. Det här rörelsemönstret använder vi. För att Icardi har ofta problem i det öppna spelet. Och en fantastisk avslutare och bra i boxen, men han bidrar inte mycket i spelet. Får han Sarris tydliga direktiv och otroligt tydliga spelsätt där man nöter varje träning, så kanske han kan utveckla det och få ut allt man kan få av Icardi.
Men då är ju frågan, vem ska gå på inlägget? Cristiano eller Icardi? Du, två killar som gillar att nicka in den.
Ja, det är frågan om. Det blir nog Ronaldo i det fallet, skulle jag säga. Ja, känns som att han bestämmer där.
Det blir ju alltid Ronaldo, ja. om Ronaldo är en utav dem. Mm. Så är det ju. Bra. Vi stannar i Juventus. För det här är ett rykte som jag tycker är ganska... Det är Daily Mail, eller Daily Mirror, som har skrivit det, men det har dykt upp på lite olika ställen. Och det rör Kieran Trippier. Och Juventus är inte den enda Serie A-klubben som verkar intresserade av den engelska högerbacken. Det är lite förvånande ändå, är det inte det?
Jo, det var Napoli också, läste jag, som var intresserade där. Jag vet inte om man ser det som eventuellt en ersättare till Cancelo som är på väg till Manchester City. Men lite förvånande också. Det är inte ofta det går spelare från Premier League till Serie A heller. Så att,
nej, framförallt inte engelsmän.
Nej, inte engelsmän, precis. Så att, tveksamt.
Men var inte han på ännu fler klubbars radar också? Nu kan jag ha fel här, men var inte Inter inblandade där också?
Det kändes som att helt knippe Serie A-klubbar som var intresserade. Juventus nämndes som främsta i den här skaran då.
Kan det vara så att han samarbetar med någon agent som har någon italiensk kontakt, som har gjort en liten runda nu och försöker hitta en ny klubb till honom kanske?
Någon har skrivit ett pressmeddelande, tryckt på Google Translate till italienska och bara skickat ett alla mejl, som jag säger. Bra, svara alla.
Det är de här agenterbjudanden man får på FM liksom, om man spelar de här nya spelen när de dyker upp där och de skickar. Men det känns som att Trippier är en spelare som, du inte har sett så mycket av Tottenham sista året, så tänker jag, men det här är en bra modern högerback liksom, med bra inläggsfot. Han gjorde det här frisparksmålet, var det väl i VM också, och på så sätt så finns det någon
bra
sorts liksom,
YouTube-spelare.
Ja, men det finns någon myt om att tänka, men det här är en bra högerback, han ska säkert gå in utan att egentligen göra någon scouting. Och det känns som att det är ganska naturligt att han dyker upp på andra klubbars radar, i och med att han uppenbarligen verkar vara på väg bort från Tottenham. Sen är frågan om han skulle lyckas, det är en annan sak. Men...
alltså han är ju en bra högerback, det är ju ingen snack om saken. Alltså han brister ju defensivt lite för ofta kanske, men han har ju, det har jag har ju tjatat om det många gånger, för jag tycker det är en sån härlig spetsegenskap att han är så bra på en touch. Alltså när bollen kommer ut, han slår den på en touch in i straffområdet. Han har gjort massor poäng på just det sättet. Och det är ju en speciell kvalitet och ett vapen man faktiskt kan använda. Och ser man att det är precis det behovet man har, men då är det klart att då kanske man ska stoppa in en Trippier-formad pusselbit i sitt anfallstänk.
Den scouting-rapporten vill man se. Vi behöver en entouch-spelare. Vad har vi för några?
Ja men då har bollen på kanten.
Då finns det inte så många... Det finns inte så många bättre än Icardi. Trippiers högerfot på just det momentet. Sen så kan jag tycka att han brister lite för mycket defensivt för att spela ett lag som Juventus också, som inte gillar spelare som brister defensivt. Nej. Ja, det var Trippier. Nu blir det tvära kast igen. Det har blivit så den här gången. Man vet aldrig när jag sätter ihop de här körschemorna. Det är lite huller om buller.
Jag är glad att du satt ihop det överhuvudtaget.
Ja, Quincy Promise.
Oj.
Den gjorde mig överraskad ändå. Alltså att han flyttar till Ajax.
Ja.
I det här läget är ju en jättefin spelare och gjort det ändå bra, tycker jag, överlag i Sevilla när han har varit där nu. Att Ajax ändå har gått upp i status så pass att man kan plocka en Quincy Promise, det tycker jag säger en del om vad ändå den här Champions League-resan har gett dem. Och vad de här pengarna som de kommer få på sina försäljningar kommer kunna ge dem för trupp också. Och då är det frågan om det är en ersättare till Ziyech eller en ersättare till Neres eller vad är det som händer där, för han är inte värvad för att roteras eller nöta bänk direkt.
Sayers kanske. Ja, alltså han var ju liksom en av ryska ligans allra bästa spelare under, titta nu kom solen fram, kors i taket. En liten spaning för alla poddlyssnare där ute imorgon.
Hur du bygger miljö, det är fint alltså.
Vi är nämligen på trädgården, om ni inte har uppfattat det. Det är därför ljudet är lite speciellt. Quincy Promise i alla fall. Alltså, vad lämnar han då La Liga med för intryck från dig som följer den serien mest av oss?
Ja, men det var lite som jag sa, att han har gjort det bra tycker jag överlag. Han har inte riktigt slagit sig in och blivit den här ordinarie tongivande spelaren kanske som Sevilla hade förväntat sig, vilket gör att han kan skeppas nu då. Men han har ändå liksom varit alltså en liksom extra boost för det här laget offensivt när det behövs, och inte gjort bort det på något sätt tycker jag. man skulle kanske vilja se honom en andra säsong, så man kan ta ännu ett kliv och liksom ta ännu en större plats. För det är ju en spelare som har spetskvaliteter. Det är en jättebra fotbollsspelare.
Mm, verkligen. Och självskriven i det holländska landslaget, som ju har gjort det helt okej de senaste 18 månaderna och sånt där. Ja, vi lämnar Quincy i Amsterdam då. Och sen så, nu kommer ju, det här är mitt favoritrykte för dagen. Det här tror jag inte ett skvatt på, men därför ska vi bara dyka rakt ner. Det är Corriere dello Sport som skriver att Inter och Barcelona ska överväga ett byte mellan två av Europas allra fräsigaste tuppkammar. Det är ju Nainggolan och Vidal i ett rakt byte. Nu jävlar, hörni, nu pratar vi silly season.
Det var ju någon på den tidningen som bara ville göra bildlösningen. Det är ju det hela det här ryktet handlar om. Det finns ju ingenting annat som har skett här.
Face swap,
ja.
Ja, men det känns så Barcelona att göra det här ändå, tycker jag, i dagsläget. Alltså Vidal värvades i princip för att jävlas med Inter från början, höll jag på att säga. För de ville ju ha, lik man jävlades och värva Malcolm från Roma. Man har ju den här agendan nu. Nu kanske man återgäldar det på något sätt då, byter till sin Nainggolan som är på väg bort, som också passar liksom den här nya Barcelona-profilen på något sätt, med Vidal och Prince Boateng och sådana profiler.
Och alltså, nu passar du på Real Madrid-supporten här.
Ja, jo, men det gör man ju. Sen är det ju så att, alltså, med Bartomeu vid rodret kan vad som helst hända. Så är det. Och som Barcelona-anhängare, så de flesta är nog väldigt oroliga för vad som sker i den klubben med den ledningen. Då känns ju ett rakt byte med Vidal, Nainggolan, som något av det mer sunda som har ryktats om allmänhet. För Nainggolan är ju en fantastisk fotbollsspelare fortfarande.
Ja, lite stökig bara de senaste åren. Men
lite?
Ja, och han var ju en Spalletti-värvning till Inter, och nu är inte Spalletti kvar. Så att han ryktas bort är inte så konstigt. Däremot så jag håller med om att Nainggolan fortfarande är en bra spelare, och jag tror man kan få ut en hel del av honom, men Vidal kanske, jag kan förstå Inter också att man väljer en annan väg. Vidal är ju önskad av Conte säkert.
Swap deals, Patrik.
Ja, nej, det kommer inte hända.
Du är helt säker?
Ja, herregud.
Alltså, jag vill verkligen att det här ska hända.
Ja, jag
det
ser
skulle
det
bli
på
så
det.
Glad.
Men vadå, du kommer inte att märka skillnaden liksom. Fotbollen kommer bara fortsätta. Du kommer liksom inte att notera att det är Nainggolan istället för Vidal. Det kommer liksom inte påverka dig.
Det är lite grann. Ja,
Det finns ju en annan swap deal som dock verkar vara på gång med Barcelona, med Valencia då. För som jag förstod det så är ju Jasper Sillesen och gör läkarundersökning med Valencia enligt uppgifter nu, och är på väg dit. Och då ska då alltså Norberto Neto gå åt andra hållet, som då fördubblar sin lön, får lämna Valencia men hamnar på bänken istället i Barcelona, medan Sillesen, som vill ha speltid istället för pengar, hamnar i Valencia och får speltid då. På att ta en vettig liksom bytesstil ändå.
Känns väl som alla är nöjda där, eller?
Jo, men det känns ju lite så. Och den läggs ju upp på så sätt då att, nu vet jag inte, minns jag inte vilket av lagen som får pengarna först, men det är ett av lagen som får liksom 30 miljoner euro först för att klara sina financial fair play krav och sen så får det andra laget sina 30 miljoner sen för att klara sina financial fair play krav så att alla är nöjda och glada.
Ja, varför inte? Alla nöjda och glada. Egentligen är det ju inte så vi vill ha det.
Nej, herregud.
Vi vill ju alltid ska finnas förlorare i de här övergångarna, eller? Ja, vi får väl se. Är det en Dzeko på väg till Inter, förväntas bli klart kanske den här veckan, eventuellt nästa. Hittar vi några förlorare där?
Ja, det är
bara förlorare, va?
Ja, men lite. Jag tror i och för sig att Dzeko spelartyp skulle passa i ett tvåmannaanfall med Lautaro Martinez. Jag tror de två skulle komplettera varandra bra, men jag är svårt. Ska de ha Icardi kvar där? Nej, det känns som de måste försöka göra sig av med honom. Men Dzeko lär ju inte bli så dyr till Inter, så att på ett sätt kan jag tycka att det är en bra lösning. Även om Dzekos förra säsong inte var något vidare. Romas säsong var ju inte bra alls, och självklart påverkas han också av det. Men jag tror ändå att just spelartypen är rätt för Inter. Sen om hur mycket Dzeko har kvar att ge, det är väl mer tveksamt.
Men vad är det här italienska då? För det känns som det är den enda ligan i världen där topplagen Liksom, det finns anfallare som bara snurrar mellan dem. Alltså såhär Matri, Gilardini och hela de här. Och så bara byter runt i hopp om att det någonstans ska börja explodera. Liksom. Nu har det gått bra för Dzeko visserligen, men vad är det här italienska? Det skulle ju inte hända i en annan liga, känns det.
Nej, jag vet inte, men du har helt rätt i det här. Just i anfallarna också, att man skiftar runt och testar ett nytt. Jag vet inte, man har väl någon slags tro att man ska vakna till i en ny klubb. Till exempel Balotelli ryktas ju till flera italienska klubbar nu, och det är väl också någon sån här tro på att nu vaknar han till. Talangen finns
nu
ju.
Nu vaknar han till.
Ja, men,
hur många chanser ska han få?
Jag hoppas lite på Brescia där, att han vänder hem där till sin hemstad.
Men är det inte också tecken på, nu tar jag det helt ur luften här, men att det är väldigt trevligt att bo i Italien. Ja. För alltså att om de här spelarna som, det är så många spelare som spelar för så många olika italienska klubbar, istället för att flytta till kallt England eller flytta till Spanien och så vidare, så väljer de att stanna i Italien och snurra runt. Titta på Higuain till exempel, han har väl, vad är det, Roma och Inter kvar, va? Så han tagit alla topp 5 runt. Och det är många spelare som har såna karriärer, så det kanske ligger i något där. Det är så skönt att bo i Italien så att folk vill vara kvar där oavsett om de byter klubb hit och dit.
Jo, men så är det.
Alltså på tal om skönt i Italien, Vicky, vi måste prata lite Milan, för vi har inte pratat så mycket Milan i podden den här sommaren än så länge. Det är Torreira. Kan ni lösa Torreira?
Det verkar ju som det på rapporterna. Jag är ju dock väldigt förvånad och så här, fan, vill du komma till Milan ens? Vet du vad du ger in på? Men han verkar ju så sugen på att återvända till Italien och till Gianpaolo, som är tränare i Milan nu, som han hade i Sampdoria innan han gick till Arsenal. Så att det verkar vara det som är otroligt avgörande för Torreira själv. Sen sägs ju Arsenal vill ha 40 miljoner euro ungefär. Milan ska ha gett ett bud på 30 runt, så att det finns väl en del att lösa, men är Torreiras vilja så stark att lämna, så finns det ju förhoppningar för Milan. Och det vore ju en riktigt, riktigt bra värvning. Just den registerrollen behöver ju, ja, behöver Milan förstärka på. Man valde ju att inte köpa loss Bakayoko, som hade en rätt bra säsong i Milan ändå, måste man säga, till slut. Så att det vore riktigt, riktigt bra. Och det är ju en önskan från Gianpaolo såklart att få hem Torreira till sitt lag igen. Det lyckades ju en del om Albin Ekdal också, eftersom att han har gjort det bra under Gianpaolo i år i Samp. Men jag antar att Gianpaolo håller ju såklart Torreira högre och kanske ser att i Milan, som ändå vill tillbaka till toppen, där krävs det en nivå över vad Albin Ekdal kan bidra med, även fast han har gjort en jättebra säsong i Serie A.
Vi ska återkomma lite mer till vad mer som händer vid Milan. Vi vill bara stanna vid Torreira ett tag. Har Arsenal verkligen råd att släppa Torreira i det här läget, tycker ni?
Man väntar ju på att Arsenal ska göra någonting efter det här Ramsey-prestigeförlusten och sådär.
Exakt, de kan ju inte börja sälja spel. De måste ju köpa spelare. Det är det som måste ha nya spelare, inte sälja de få som faktiskt har gjort liksom hyfsade säsonger då, även om det mattades av något.
Men om man verkligen vill tillbaka till Italien, det är klart, alltså du har ingen val i den situationen, så är det. Det går ju inte att hålla fast vid en sån kille, det kommer inte fungera. Samtidigt också, det vore ju välkomt för Arsenal att få in lite kapital så att de faktiskt kan göra de där investeringarna och vänta på, för det står ju tvärstill. Alltså. Det känns ändå som de har för första gången på många år en bra utgångsposition truppmässigt. De har ju satt anfallet, det fungerar ju kanon liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Börja bygga lite bakom också, så kommer det ju, alltså det känns som de är på gång, tycker jag verkligen.
Vi, för er Arsenal-supportrar där ute, så har vi också ett Arsenal, ett spelare in rykte som vi ska diskutera om en liten stund där. Men jag vill ändå, när vi har lämnat Torreira, vill jag stanna lite vid Milan, för vad händer där egentligen? Gianpaolo in, hur ska han bygga det här? Vad är det han behöver? Spelare som kan lämna?
Ja, alltså först och främst så är det ju problemet med financial fair play som Milan har, att man det som man tror nu är att Milan kommer uteslutas från Europa League och får då istället ett år till på sig att balansera sina böcker helt enkelt. Och samtidigt kommer det rapporter om att man kan handla för 60 miljoner euro den här sommaren. Plus den pengarna man får in om man gör en större försäljning. Så att det är uppgifterna vad man kan göra. Det är svårt att tyda just nu tycker jag. Men självklart måste William Paolo ha inspelare som passar i hans system. Han är en tränare som alltid egentligen har kört ett 4-3-2. Så att det finns ju några spelare som Soso till exempel, som är en typisk ytter eller en wingspelare som kanske kan vara en spelare som man kan få en hel del pengar för, som kan offras för att få in en central mittfältare behövs, och troligtvis en anfallare. Man behöver någon som kan spela bredvid Piontek längst fram. Troligtvis tycker man inte att Cotrone håller, ser ut att kanske lämna Milan, att man vill ha in något annat där. Eller om André Silva får komma tillbaka från sin lånesession och få chansen. Men jag tror att det är anfallet, en anfallare, en mittfältare, och att man tittar på lite yngre försvarare som kan backa upp där på både vänsterbacken och en mittback. Mm. Men det är just Suso och Kessié som man nog kanske får offra för att få in lite mer pengar. De kan man ändå få lite pengar för.
Finns det några konkreta intressenter på de här spelarna i dagsläget som du sett?
Nej, alltså Kessié, det sägs att Premier League-klubbar är beredda att betala där för honom. Men det är inget konkret än. Samma sak Soso. Och i Sosos fall delas ju uppgiften också att man menar på att Gianpaolo kan tänka sig att testa honom igen i rollen bakom anfallarna, i trekvartista-rollen. Så att det är också lite osäkert på vad Gianpaolo vill göra där med honom. Men att en spelare som man kan få lite pengar för måste ut, det verkar ganska bestämt.
Hur är stämningen nu runt klubben och med supporterna så här inför den här mellansäsongen som man förväntar sig?
Ja, det har ju varit många mellansäsonger.
Det blir San Siro kvar också när OS kom till Milano.
Ja, vi får se. Men det är väl, känslan är ju när man missade Champions League-platsen här i sista omgången och sen lämnade Leonardo för PSG. Så, eller är han klar? Ja, han är klar för PSG.
Jaha, ja.
Så var väl känslan att vad händer nu med klubben? Men sen dess har man ju fått behålla Maldini som teknisk direktör. Man har plockat in Boban som någon slags direktör också. Och man har en ny sportchef i Mazzarra från tidigare Roma. Så att det har ändå blivit en positiv känsla nu i början av Mercato, fast inget riktigt konkret har väl hänt än. Man har träffat lite spelare, men ja, man har gjort klart med Krunic från Empoli. Det är liksom där man står just nu.
Men Kessié då, för det pratas ju om Tottenham, det pratas om Arsenal. Mm. Hur bra skulle du säga att han är?
I sina bästa dagar är han riktigt bra, men en ojämn spelare tycker jag som blandar och ger. Jag tror i och för sig att han skulle passa i Premier League. Tuff spelare, fysiskt stark, löpstark. Så det tror jag. Men han har lite mer att bevisa under, för att hålla en jämn nivå under en hel säsong. Jag tror att det är nog kanske den bästa lösningen för Milan att släppa honom, för han går att ersätta med mittfältare som kanske inte är lika stora namn på pappret, men kan nog utföra hans roll ganska liknande i alla fall, tror jag.
Donnarumma, vad händer där?
Det är också PSG som det snackas om, Leonardo. Det sägs att Donnarumma vill stanna i Milan. Men det är också en potentiell försäljning om man behöver ha in pengar såklart. Milan sitter ju på en väldigt ung lovande målvakt i Plizzarri. Han är rankad som en av de 100 bästa talangerna och en lovande målvakt på alla sätt. Så att vissa hävdar ju att det kanske är helt rätt att släppa Donnarumma i det här läget och satsa på honom om man har Reina som kan rutinerad och kan spela också. Så att,
det är sälja brorsan också då bara. Det är det som är problemet.
Sticker, den ena får ju brorsan hänga på. Det tycker jag. Vad ska vi ha han till då?
Vad ska han annars göra?
Sen kom det ju lite rykten här i dagarna. Det är ju De Rossi ska ju ha en ny klubb. Och ska jag ha sagt nej till erbjudanden från MLS och jag vet inte om det var Kina eller arabvärlden. Och då sitter ju alltså Romas gamla sportchef i Milan nu, Massara, som ville ha kvar De Rossi i Roma. Så att där börjar det komma rykten, och även Fiorentina och Sampdoria ska vara intresserade av De Rossi, som vill stanna i Serie A. Vilket känns ju, ja, känns ju helt konstigt att se De Rossi i en annan tröja, om det nu blir så. Men ja, vi får väl se.
Verkligen. Mm. Ja, det var en väl artikulerad genomgång utav läget i Milan, får man säga. Jag utlovade ju några lite muntrare rykten till Arsenal då, mer än att spelare ska lämna. Det finns ju en mittback, nu ska jag säga rätt, Saliba ju, i Saint-Étienne, som Arsenal ska vara redo att slanta 27 miljoner euro för. Även Tottenham sägs vara intresserade.
Men är det här ett muntert rykte? Alltså i det här läget.
Alltså
det är en ny fransk 18-åring eller vad det är.
Allt måste vara muntrare än att starta med Mustafi i augusti.
Alltså i augusti, om man ska ta de här ryktena, om man ska tro på dem, så handlar det mycket om, alltså knäckfrågan någonstans är att Saint-Étienne vill ha kvar honom en säsong till. Mm. Att Arsenal ska köpa honom säsongen efter. Och det är ju trovärdiga franska uppgifter bakom det här, så att det känns ju som det är på gång. Det känns som det här Tottenham-ryktet någonstans är till för att skynda på affären lite. Att nu får ni sätta fart på det här, annars finns Tottenham här och vänta. Jag vet inte om de verkligen står där och är så aktiva som det påstår. Så jag tror då han kommer skriva på för Arsenal. Men frågan är då om han kommer spela redan kommande säsong eller om han kommer året efter.
Mm. Du är skeptisk, Makoto.
Ja, men Arsenal behöver ju snarare få in någonting som går in och stärker upp backlinjen direkt. De behöver få någonting som går in och stärker upp in i mittfältet direkt. Inte något som ska liksom ligga och gro och lånas ut.
Men du måste ju hylla Wenger-arvet här. Att de behöver en massa saker och de tar något helt annat från den franska ligan.
Men Wenger-arvet är ju inte ett Wenger-arv, utan en Wenger som sitter där och tar hand om de här unga fransoserna som kommer.
Mm. Ja, det är lite så. Det finns ett annat rykte också som jag läste idag. Arsenal var ju sugna på Wilfried Zaha. Prislappen kan dock bli lite för hög för Unai Emery. Och nu är Arsenal istället då siktet inställt på, jag måste läsa innantill här, Burnleys 19-åring Dwight McNeil. Ja.
Vad vill du att vi ska säga om det här?
Nej, jag vill
du
bara,
kunde inte namnet innan du satte i den där stolen.
Jag vill bara att ni ska absorbera ryktet att vi gick från Wilfried Zaha till Dwight McNeil.
Ja, tackar för det. Mm.
Han är säkert jätteduktig. Jag har ingen aning.
Precis, vi har fått frågor i vanlig ordning. Jag har fått den från Erik Tektor. Och om ni har några frågor här i publiken, så kom fram här precis, så ska ni få ställa dem direkt till oss. Klura ut något riktigt svårt nu, så slipper jag svara. Erik Tektor skriver: varför går inte City efter De Ligt? Samma pengar som för Koulibaly och Maguire, gubbars. Ja. Vad tror ni? Det beror på.
Det är Guardiola som har pinpointat att Maguire är den typen han vill ha.
Är alltså världens bästa mittback.
Du vet vad jag kommer svara på. Eller jag kommer inte ens värdera den frågan med ett svar, om vi säger så.
Men är det inte lite förvånande ändå?
Ja, det kan man tycka, men jag vet inte. Nej, det känns också som City ogärna vill ge sig in i de här lönebudkrigen. Alltså vi såg det med Alexis Sanchez. De ville ju ha Alexis Sanchez. Det var ingen snack om den saken. Men de vill ju absolut inte betala det. Manchester United tvingades betala till slut. Kan det inte vara lite samma grej, att det som just nu händer med De Ligts lön, sett till att det är en spelare som absolut gjort det bra i Champions League och så, och är bra i holländska landslaget, men ändå relativt oprövad med tanke på att han är så ung. Ingen vet vad som händer när han ska göra den här stora flytten till ett nytt land, till en ny miljö. Vi har sett många spelare som fått stora problem, som förlorat sig själva, om inte annat tappat fokus, gjort en Antoine Martial. Och så helt plötsligt har du inte mycket kvar av den där investeringen. Så att det kanske inte är så smart att ge sig in efter De Ligt nu heller. Det kanske man ska låta PSG överbetala. Och om man inte ska överbetala, så kommer man välja Barcelona. Mm.
Ja, kanske är så. Har vi några frågor från publiken så kan ni börja röra er framåt. Vi tar en till härifrån så länge. Kristoffer Lund skickade på mejlen här till mig. Hej, en fråga till UPC-podden. Chelsea har straffats med transfer ban. Varför ryktas City göra stora miljardvärvningar när man hotas av avstängning från Champions League? Eller är de utredningarna nedlagda? Laget är dessutom komplett. Varför riskerar medverkan i kuppspelet? Eller är de oåtkomliga? Med vänliga hälsningar, irriterat Chelsea-fan. Vi ska säga det, att alltså Chelseas transfer ban har ju inte med över...
Inte med FFP att göra.
Det har inte med FFP att göra, utan det har ju med olovligt värvande av unga spelare. Så att det är två olika saker här. Men,
den lilla barnhandelsproblematiken.
Den lilla, ja.
Ja, knepig.
Ja, men det finns ju ett rejält hot mot Manchester City också. Och där de skulle kunna stängas av för just att ha brutit mot ekonomiska reglerna, och ändå fortsätter man som om ingenting hade hänt. Det är ju känslan.
Ja, så är det, och där är det återigen det här svåra att värdera. Det handlar ju om Football League-dokumenten där det då finns mailkonversationer som eventuellt bevisar att man har blåst upp sponsoravtal till nivåer som de inte är värda. Och då är ju svårigheten att kan du använda läckta dokument som är svåra egentligen att verifiera sanningshalten i, eftersom du inte vet vem som läckt dem, var de kommer ifrån. Du kan ju inte bevisa att de är äkta egentligen. Kan du använda dem till en dom när du vet att du kommer få liksom det dyraste juridiska maskineriet emot dig? PSG satte igång sina advokater och hittade världens minsta lilla kryphål i reglerna och sprang igenom det och gick helt fria. Manchester City har ju inte sämre advokater på sin sida, om man säger så. Så jag vet inte om UEFA verkligen är redo att kanske ta en sån prestigeförlust till. För det kommer ju återigen ifrågasätta hela regelverket. Kanske lättare att bara hålla käften tills alla glömt den, som fotbollare brukar vara väldigt duktig på att göra.
Ja, precis. Vi tar en fråga från Emil Mannen här också. Ett rykte som vi inte har tagit upp här, som är några dagar gammalt visserligen. Hur högt värderar ni Lukaku versus Skriniar? Känns helt orealistiskt, men om det skjuts till pengar och kanske ytterligare spelare från United, att Skriniar skulle lämna alltså i den affären.
Jag tror inte att Conte vill släppa Skriniar i sommar. Speciellt inte om han vill köra en trebackslinje. Så att jag har svårt att se dem släppa honom. Då ska det till mycket pengar, tror jag. Inte att man vill byta någon spelare där, utan jag tror man vill ha pengar för Skriniar. Och han har varit fantastisk den här säsongen och den stora egentligen ledaren i Inters försvar. Och många ser han som en framtida lagkapten. Så jag tror att Contes vilja att behålla honom väger ganska tungt där.
Alltså om Koulibaly och De Ligt och Harry Maguire till och med värderas till närmare miljarden, så gör väl Skriniar onekligen det också, ifall han nu skulle vara på marknaden. Vilket jag inte tror han är i och för sig. Men.
Mm. Ja.
Filip Rund skriver: tja, tror ni Arsenal väntar med att komma igång till 1 juli? Kanske vill de presentera folk i sin nya Adidas-tröja.
Den är fin.
Det är ett riktigt snygg som heter duga.
Den är riktigt snygg ändå, måste jag säga. Nya,
ja, vad säger ni om det här halmstrået då från Filip? Att det är därför håll som hårt, det händer
håll hårt utav bara fan i det tills dina fingrar bleknar. Det är väl allt man kan säga. Nej, men att de skulle vänta med värva för att presentera i tröjor, det känns som en... Det känns inte som vi kommit så långt i kommersialiseringen av fotbollen riktigt, alltså, även om vi är nära.
Alltså om Real Madrid kunde värva 5 spelare utan att ha lediga tröjnummer, så tror jag att det är nog inte där det rör sig om.
Ni menar att prioriteringen ligger någon annanstans?
Ja, prioriteringen
ligger... Eller att anledningen till att...
Nej, men det man kan ifrågasätta är ju... Just med FFP så kan man ju tänka att det kommer ett månadsskifte som kommer förändra eftersom det går in i ett nytt år då. Så att det förändrar onekligen saker, men... Att det skulle bli liksom påverka, det är det som eventuellt kan påverka att värvningar dröjer, men ryktena borde vara fler i så fall.
Mm. Vi har fått en fråga från publiken. Säg gärna vad du heter också.
Jag heter Emil och jag undrar vart André Herrera ska.
Ja, det är en bra fråga. Han har lämnat Manchester United. Känns som en spelare som borde vara intressant för väldigt många, inte minst nere i Spanien såklart.
Hem till basken, tänker jag direkt. Att det är väldigt logiska på något sätt. Sen är det ju fortfarande en väldigt bra mittfältare och det borde ju vara intressant för väldigt många, alltså spanska lag, att värva honom, kan jag tycka. Men jag har väl inte sett någonting konkret, något jag letat i för sig eller, men Athletic låter ju ändå relativt logiskt.
Bilbao helt enkelt.
Ja, det var ju lite lösa PSG-ryktena, de dog ju.
Alltså nu kanske man är sån, man stirrar alldeles för mycket på själva fotbollshierarkin här, att man tycker att det är liksom ett för långt steg ner för en spelare som är där. Jag menar, det var det en säsong sedan han blev vald till Manchester Uniteds bästa spelare liksom. Visst att det är hem och så vidare, va? Men har han inte mer kvar att ge på liksom Europatoppen?
Ja, man tar ju hellre in André Herrera än Adrien Rabiot, känner man ju, i alla fall för kommande säsong.
Alltså jag tänker också liksom i Italien, men att ta ett Milan till exempel, om de hade kunnat lösa en André Herrera, så det är ju nästan om man hade tagit honom hellre än Torreira, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej, det, jag tror absolut att det är den rollen också som Milan söker lite, så att nej. Men det är Gianpaolo där som vill ha Torreira, jag tror det är det som avgör, men vi får väl se om det blir, får man inte honom kanske man tar nästa i listan då.
Ja, eftersom man är kontraktlös kan han ju bli den typen av spelare som väntar ut det hela också, och blir den som klubbarna tvingas hugga, eller får hugga när de tappat sina första alternativ. Och där är väl PSG också en sån klubb. Det känns ju lite osäkert.
Det pratades ju en del om PSG för Herrera i våras.
Exakt, och det känns ju lite osäkert vilken väg de ska ta. Om de ska försöka få Pogba eller vad de ska göra. Liksom. Alltså när de är klara med sina storvärvningar och ska fylla ut sin trupp, så kan han nog vara ett namn där.
Men alltså Atletic är inte ett steg ner från United, vill jag ju tillägga också. Det är ungefär bara...
Jo... Det måste det väl ändå vara. Vi pratar Manchester United.
Och det kommer från Patrik Syk här.
Ja, men alltså herregud. Det är ändå Manchester United. Någon slags rättvisa får vi väl ändå ha, även om de kanske ligger lite skrynkligt till just för stunden. Ja. Hade vi några fler frågor på publiken? Ja, vi har en här nere. Ja, du får komma fram här. Jogga lite lätt med ölen i handen här. Ja, kom fram så att även lyssnarna där hemma får höra vad du säger.
Hej. Takefusa Kubo, den här unga japanen. Hur bra är han egentligen?
Är du Makotos kompis som han har tagit tid för att få den här frågan nu, undrar jag. Det här är liksom Makotos våtaste dröm att få liksom fri plan och prata japaner här.
Jag satt ju och tittade på nu i natt när jag mötte Ecuador, fick han ju lira. Och där man kan se, han fick ju starta två matcher för Japan här nu i Copa America, där man på något sätt spelade ihop ett lag som ska vara bra under Tokyo OS om ett år. Och Kubo, det är ju svårt att liksom bedöma efter att inte sett så mycket av han ändå, men man märker ju att det är en spelare som har någonting extra. Man förstår att många i Barcelona varit besvikna på att man tappar den här spelaren. Alltså sett till att det finns ju likheter med en Lionel Messi, det finns likheter med en ung David Silva.
Han har så att säga mjuka fötter.
Ja, det är inga byrålådor han har där direkt, utan det är känsla, han är snabb, men också ganska stark, liksom arbetsvillig. Så det är inte heller någon som bara försvinner bort, utan är redo att ta kampen, redo att springa, redo att kämpa. Så att med rätt guidning, rätt väg och så vidare, något klokt lån kanske på vägen, så kan det bli riktigt bra.
Ja, där hör du det. Fick vi in Kubo även i det här avsnittet?
Vilken japan, det var väldigt viktigt tyckte jag.
Så var en händelse, utan att nämna den japanska baseballligan också. Tyckte jag var in på det.
om vi inte hade några fler frågor. Ja, men där har vi en. Ja, välkommen fram.
Det ska till en först, och sen så vågar de andra.
Ja,
sen,
då kommer man
tack
på.
Tacksamma för.
Precis.
Tjena, tjena. När får vi se nästa svensk gå till en stor klubb, och vem skulle det kunna vara?
Bra fråga. Det känns inte som det är någon som riktigt är där för tillfället. En svensk till storklubb.
Nah, det är väl Alexander Isak som är närmast att nämnas, som ändå ska nämnas. Som väl, tanken är väl där någonstans, om man ska tro vad man hör, att det finns en önskedröm om Real Madrid. Att det fortfarande är hans drömklubb, så att säga. Han valde ju bort dem för Dortmund för att få bättre utvecklingsmöjligheter i Dortmund, speltid och sådär. Nu påstår att han då ville uttryckligen till spanska ligan för med en förhoppning då om att någon gång kanske kunna ta sig dit. Och han är väl den enda som just nu i alla fall kan ha en sån förhoppning, även om den känns väldigt orealistisk.
Ja, för ett par säsonger sedan hade vi ju sagt Emil Forsberg, men han ska ju snarare liksom starta om i Leipzig och ta tillbaka den där positionen.
Det beror ju också på vilken nivå du kommer in på i en stor klubb. Jag tänker Dejan Kulusevski som vi har i Atalanta pratas ju om. Både Juventus och andra klubbar där ska vara intresserade. Nu skulle inte han gå in och ta en startplats kanske, men på liksom sikt. Så det är ju också ett namn man kan slänga in. Men annars är väl Isak det naturliga att tro på.
Precis. Ja, vi har fler frågor här.
Ni var ju faktiskt inne på Blackpool tidigare. Charlie Adam har ju sagt adjö till Stoke. Kommer han gå tillbaka till Blackpool? Eller ska Gareth Bales mardröm gå någon annanstans?
Ja, Gareth Bales mardröm. Charlie Adam. Jäklar vad han, han trasade sönder den Wales en gång i tiden. Ja, varför inte Blackpool? Men jag tror väl att det måste finnas ett skotskt alternativ för Charlie Adam, eller?
Jag hoppas det i alla fall.
Ja.
Det är ungefär där jag kan säga, känns det som. Jag har inte riktigt koll på om det finns något skotskt alternativ. Ja. Men det borde ju finnas något i alla fall.
Det måste ju finnas någonstans där han verkligen kan få utlopp för sin relation till Pai. Det är väl Skottland man kan ha det. Det
finns väl en Rangers-tränare som ska röra på sig snart, om inte annat.
Ja, just det. Mm. Vi har fått en till fråga här.
Det här blir två frågor i en, men ni som gillar tv-spel och sånt. Malang Sarr i Nice, mittback, vänsterback, ung, 18-årig. Han har spelat A-lagsfotboll och spelat varenda match i Nice i typ 2 års tid. Har ni någonting på honom? Och allmänt om Frankrike, hur ser ni den ligan för svenska spelare? En lagom bra liga, inte, man kan ändå spela ett mittenlag som Jakob Johansson och göra det bra. Istället för att gå till Belgien och floppa totalt.
Ja, alltså
det här med tv-spel, det känner jag inte alls igen. Så att det får jag helt och hållet lämna över till någon annan, tror jag.
Jag går ju till den yngre generationen då.
Ja, alltså nu har inte jag upplevt, nu vet jag inte om det är FIFA eller FN vi pratar, men jag vet inte liksom. Malang Sarr har ingen koppling till direkt personligen, kan vi säga.
Han är inte japan alltså.
Ja, just därför, det är bara japaner jag spelar med i alla tv-spel, inget annat. Men jag har tyvärr inte så mycket på Sarr, men det känns ju som att om han är upphypad i de här tv-spelen så dyker de ju förr eller senare upp på klubbars radar också. Mm. Så, men han får väl fortsätta leverera ett tag till kanske innan han verkligen slår igenom. Eller så dyker han upp när vissa tidningar har det tråkigt och måste hitta på något nytt rykte eller någon ny talang som ska in någonstans.
Mm. Franska ligan då, som ett steg för svenskar. Vi har ju sett Kalle Jonsson lämna nyligen. Det gick ju så där, men vi har ju sett andra göra det helt okej. Jimmy Durmas har väl haft en habil fransk karriär.
Ja, gjort det väldigt bra. Ända sen Kim Källström var en av världens mest aktade mittfältare. Ska vi utan övriga.
Zlatan hade ju också en okej tid i Frankrike.
Ja, hyfsat. Jag vet inte om PSG i Frankrike, det är något annat. De svävar i någon egen zon.
De räknas inte riktigt.
Nej, inte riktigt. Men jag tror franska ligan som mellansteg, tror jag att den är svår. För den är väldigt, det är ju en väldigt krävande liga, både taktiskt och fysiskt. Den är ingen du liksom, som om du kommer till den holländska ligan och får fritt blås offensivt och allt förtroende och sådär. Franska ligan är väldigt, väldigt mycket svårare. Så det tror jag inte är så lätt. Och sen den belgiska är ju vad den är. Där handlar det mycket om att hitta rätt lag. Alltså går du till Gent, det är ju en sak. Men går du till Genk, det är ju någonting helt annat liksom. Ja. Det där T1 och K1 ska man ha jäkligt bra koll på. Om vi tar Benjamin Nygren då, som gick till Genk, som gjorde rätt val, som stavade rätt på sitt klubbnamn, så borde han ha jättefina möjligheter, som han kommer till den bästa klubben i landet. Nu ska de visserligen sälja en handfull spelare från startelva, men de kommer fortfarande ha ekonomiska resurser och de kommer satsa på honom, för han är en betydande investering för dem. Så han kommer nog ha större lycka än vad Isak Kiese Thelin hade till exempel, får vi hoppas i alla fall. Men franska ligan som mellansteg kanske är svårt. Franska ligan som slutmål skulle nog vara ganska passande för många svenska landslagsspelare däremot.
Mm. Alltså jag måste säga, undrar om det är någon som har gjort en sån här Robinho och tagit fel? Ni känner säkert till den historien att han trodde att han hade signat för Manchester United och så var det Manchester City, för han visste inte att det fanns två lag i Manchester.
Så fick han sig lönechecken och så höll han käften.
Liksom. så gick det bra ändå. Ja. Om det är någon som har trott att de skulle signa för Gent och så handlar man i Genk.
Alla som ska på för Gent har gjort det.
Bra, vi har fått en fråga till här.
Yes, tjena. Gammal U21-koppling, John Guidetti och Isak Kiese Thelin. Någonting om deras nuvarande klubbar, eventuellt vart de ska ta vägen, och även kanske lite om deras insatser i landslaget senaste tiden.
Ja, vilka insatser får man väl då?
Kiese var ju för fan ordinarie när vi klev in i det här. Liksom. Ja. Han spelade jättemycket i början. Nu är han ju ordentligt petad efter att inte få speltid alls i Tyskland. Mm. Han är väl inte helt på marknaden direkt. Om man kollar på hans CV så finns det ju en del fina klubbar. Men det är ju inte så fina siffror till höger om dem i kolumnen, om man säger så. Så han får väl vissa problem. John får ju en ny tränare. Han sågade ju sin förra längs med fotknällarna sist. Så att, han har väl förhoppningar om att spela vidare. det man ändå kan respektera med Guidetti tycker jag. Han sa på senaste landslagssamlingen att jag hade kunnat spela i en sämre liga och kanske borde norra i landslaget, men om valet står mellan det och spela i La Liga så väljer jag ändå La Liga. Och det sa han med all ödmjukhet då. Han menar inte att han ska vara given i landslaget om han spelar i en annan liga. Absolut. Så att han spelar ju där han vill vara och han får spela. Inte jättemycket nu, vi har mer eller mindre utfryst under den här tränaren, men annars tycker jag han har gjort det helt okej de senaste åren. Alltså så dålig är han liksom inte. Och om hans dröm är att spela i La Liga och möta Cristiano Ronaldo, Leo Messi och allting, då lever han ju trots allt den drömmen. Då har han ju lyckats. Så att, ja, all respekt för John Guidetti.
Man ska ju tillägga att Guidetti har ju blivit en helt annan typ av spelare. Alltså tidigare var han ju den här målspridda. Nu är han ju den här riktiga grovjobbaren som inte... Han ska ju inte göra mål, det är inte hans uppgift på något sätt. Han ska slita, öppna upp ytor för andra, jobba, kriga. Och den rollen har han ju fyllt ganska bra i alla väst. Det var den rollen han togs in för. Problemet var ju inför förra säsongen. Han får den här skadan i början av säsongen som gör att han hamnar lite utanför rotationen. För de gick ju in i säsongen med 4 forward och spelade med 2 anfallare. Det var Cagliari, det var Borja Baston, det var Sobrino, det var Guidetti. Sen gick det väldigt bra för Sobrino, sen gick det Valencia sen och så vidare. Cagliari levererar mål och Guidetti hamnade nästan sist i den här liksom hierarkin. Och då är det ju svårt att ta sig upp. Du började experimentera med att ta in Ibai Gomez som anfallare och så vidare också. Han fick inte plats helt enkelt. Och våren har han ju fått lite mer speltid, får sina inhopp, och jag tror ändå att han är högt värderad av alla. Han är omtyckt i Spanien, han är en typ av person också som många gillar i Spanien. Han tar för sig, vågar prata spanska även om det inte är liksom ett enda alltså grammatiskt rätt. Ja, men det är underbart, det är precis så du ska göra. Han gör ju helt rätt på det sättet. Man hoppas att han är kvar, för att vi behöver ha svenska kvar i La Liga. Nu har ju Isak kommit hit också i och för sig, men... Jag tror att om man accepterar att vara en truppspelare, att kanske vara utanför startelvan ibland och bara få en kvart speltid då och då, så finns det ändå en framtid för honom i ett lag som ungefär på alla västnivå. Det tror jag.
Vi har en fråga kvar. Det får bli sista den här faktiskt.
Kevin heter jag. Jag är Arsenal supporter. Tror ni att det blir stor städning i Arsenals trupp för att få loss kapital? Typ Özil försvinner, Mustafi och så vidare, Aubameyang, eller vad tror ni om Emil Smith Rowe och Reece Nelsons nästa säsong?
Ja, vi har varit inne på det. Det har varit mycket snack om att Arsenal faktiskt inte har så mycket pengar att röra sig med. Vilket är ju lite förvånande med en klubb som Arsenal som borde.
Arenan är ju klar för fan.
Va?
Arenan är ju klar.
Arenan är ju klar. Växla upp. Betalar inte den där Visit Rwanda någonting?
Jävla dyr.
Alltså någonting måste de väl få för det. Det kan ju inte bara sitta där för välgörenhet. Det vore ju, ju märkligt tycker jag. Men hur som helst.
Kan inte Mesut Özil lösa någon sponsordeal annars med sina fina turkiska kontakter kan man ju tycka. Turkiska staten bör ju gå in här om inte annat. Lyfta hans lön.
Ja, han hade ju intressanta bröllopsgäster.
Onekligen.
Ja. Jag tror att Özil är en spelare, så skulle det komma in ett bud så skulle Arsenal släppa. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att det är bara väldigt, väldigt svårt att få tillbaka den investeringen som man har gjort i honom. Och att den ekonomiska smällen blir för stor helt enkelt. Och det är väl den stora risken. Mustafi har inte direkt höjt sina aktier, eller stärkt sina aktier säger man, senaste säsongen. De har väl aldrig varit så låga som de är nu. Kom ju ändå med ett hyfsat renommé från Spanien. Aubameyang, absolut, Aubameyang, men Aubameyang
är för gammal ändå. Ja. Alltså för att få de pengarna så att det är värt att sälja honom, för han är ju så pass viktig för Arsenal att du tjänar inte så mycket på att skeppa honom i det här läget. Lacazette är väl egentligen samma sak, att det är ju i sånt fall Özil. Annars tycker jag att
Jag vill fråga också om Smith Rowe och talangerna som finns där. Det finns ju fina där. Jag tror ju fortfarande ganska mycket på Guendouzi, även om han blandade och gav ganska mycket förra säsongen, så såg man ju en riktig kvalitet i honom de stunderna då han var bra. Och jag tror att med åldern, såklart, han är ju 19 år gammal. Väl?
Han har fyllt 20 där igen, tror jag ändå.
Hur kan du landa där hela tiden?
Men alltså den där högsta nivån som vi har sett, det kommer ju bli hans nivå i framtiden. Det känns ju... För min skulle det vara rätt uppenbart att där har de ju en spelare att bygga någonting runt för framtiden. Han är klart att han inte är där än. Smith Rowe har visat lite mindre kanske
Än så länge är en spelare som man i England tror jättemycket på, såklart. Kan säkert bli någonting. De har ju en bra organisation. Det är väl Ljungberg som ska se till att de blir bra nu för tiden.
Man ska slussa talangerna mellan akademin och A-laget.
Ja, exakt. Om pengarna nu inte räcker för att investera på samma sätt som övriga topp 6, ja, förutom Chelsea då, som inte får investera, ja, då är det ju genom talanger och genom egen produktion som det måste hända, helt enkelt.
Så, ja, men det känns ju inte som någon kris i Arsenal. Det känns som att de sitter ganska bra för första gången på flera år. Jag tycker ändå att det finns en uppåtkurva där. Jag tycker att det finns, de har löst anfallsfrågan, som varit liksom det stora problemet, som brukar vara det svåraste.
Ja.
Alltså, problemet är ju hur säsongen avslutades. Det är ju det som gör att man sitter här och ändå tänker att det är någon form av kris, fast det inte är det. Du förlorar en Europa League-final på sättet du gör, och du missar Champions League. Såklart är det liksom en smolk i bägaren, och då blir det som att det här är precis som vanligt igen. Vi är lika, alltså, hopplösa fortfarande. Fast det är man ju inte. Man har ju ändå, det finns så mycket ljuspunkter att jobba på. Mm.
Ja, där var det.
En fråga till.
En fråga kvar. Det får bli sista frågan, för sen måste vi verkligen runda av det här.
Tack, då ställer jag den snabbt. Det känns som en återkommande fråga, men om Everton värvar neras nu, är det rimligt att man äntligen tar sig in på topp 6 då, eller kommer det aldrig hända?
Alltså, det korta svaret är väl att det aldrig kommer hända, men
men om man, vill, tycker jag.
Om man vill utveckla lite grann, så är ju Everton ett utav de där 3-4 lagen som på ett par säsonger, om man träffar alla rätt. Jag tror inte det räcker med en sån värvning för att göra det. Det finns fler positioner som man måste förstärka, för att topp 6 är svårt. Nu ska jag ju sägas, med Chelsea, med det mellanåret de har, där Manchester United befinner sig, eventuellt kan man hota något av de lagen om de fortsätter ha att, liksom, att saker och ting går emot dem på det sättet som det har gjort. Men att etablera sig i topp 6, det tror jag blir för svårt. Man har inte de finansiella musklerna, helt enkelt. Att, på sikt sett också att flera av de bästa spelarna från förra säsongen var spelare som var på lån. Det är liksom inte en investering man har gjort för som man kan bygga någonting på. Det är mer kortsiktigt. Man hade en väldigt lovande samling unga spelare för ett par år sedan som man inte riktigt lyckades förvalta, kan jag tycka. Det finns ett helt gäng spelare där som man trodde väldigt mycket på, som skulle på något sätt både bilda en ryggrad men också skulle kunna avyttras för att få in kapital för att kunna bygga det där laget som skulle ta nästa steg. Men det verkar svårt, och det är nog mycket svårare, framförallt när det kommer ett Wolverhampton som kommer med oerhörd kraft. Vi ser ett West Ham som investerar bra, som kommer utmana. De är inte de enda om det heller, så att det är även de man ska liksom plocka in i det här. Så att jag tror inte det kommer hända. Det kan såklart hända om allting går rätt, men jag tror det kommer att ta ett par säsonger, och då måste man pricka 100% med de värvningarna man gör. Så. Är det någon som vill tillägga?
Nej, jag njöt av det långa svaret.
Ja. Skötte det utmärkt.
Vad bra. Det var allt vi hann för den här gången. Tusen tack för att ni kom hit till trädgården, alla ni som varit här. Ge er själva en applåd. Fantastiskt ju. Tack Ricky, tack Makoto, och tack Patrik för att ni var här. Tack alla ni som har lyssnat där hemma. Vi är tillbaka med ett avsnitt till i slutet på den här veckan. Sen ska jag ta semester. Hej på er.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.